Malmö FF, Sveriges bästa fotbollslag.
Absolut.
Vad är det som gör det? Varför är det bättre än andra lag?
Det är jämnheten i materialet. Det måste 5 stycken fullgoda spelare nästa Europa-klass.
Då hälsar vi alla malmöiter, alla Helsingborgs as och alla övriga välkomna till dagens avsnitt av För alltid nummer 1, Gustav. Hur är läget?
Jo, men man mår ju som en kung eller en prins eller vad man nu vill säga, så att dagen efter derbyseger, det finns ju inte mycket att klaga på. Möjligtvis den här lilla tröttheten som har hängt med en som man vaknar i morse, men annars har det varit helt perfekt.
Ja, och det, alltså jag vet inte, den här matchen kommer vi kommer kunna behandla den här på ett flerdimensionellt plan. Det är första matchen vad jag kan komma ihåg på bra länge där du har varit på plats och där jag har lyckats se matchen på TV. Jag vet inte om det gör någon annan dimension än vanligt, men vi kan väl börja med, alltså jag tänker vi börjar med det supportermässiga, för det menar det är ändå en supporterpodd. Jag tänker att analysera spel och sånt, det kommer vi in på om vi vill och om vi landar där till slut. Så annars tänker jag att det kan bli ett par minuter bara skönt snack om läktarna och dominansen och tifo och hela den biten. Sen vet jag även, du sa ju precis innan vi spelade in här, att det var lite stök också. Men det kanske vi kan låta tala för sig själv på de kontorna som håller på med sånt, dela sånt. Var vill du börja med det supportermässiga, Gustav?
Ja, vad ska man börja med? För vi börjar väl egentligen där de börjar. Och det är ju tåget upp. Jag ska säga så här, i slutändan blev det bra. För att när man väl kom upp så möter man upp med ganska många andra som hade kommit hit tidigare. Några grupperingar som hade varit i stan sen tidigare. Och det var några som var med på tåget. Så det blev ändå en ganska stor skara människor som möttes upp i Helsingborg. Men jag tycker att det är lite... Jag tycker ändå det är en avsaknad av någon form av organisation som styr upp den här resan och liksom säkerställer att ja, men ta det här tåget. Vi såg det först kvällen innan att ingen pubsamling, 12.02-tåget från Triangeln typ. Men vägen dit är ju trevlig, det är ju bra i tåget. Lider ju lite med alla vanliga pendlare som skulle upp till Laholm eller vad det var, de som satt bredvid och skulle... Det kan inte ha varit helt kul när du kommer på liksom ett par hundra MFF ska på match. Men ja, nog om det. Det var en bra uppladdning innan matchen med en stor marsch. Och ja, bra ös i marschen tycker jag. Med sånger och pyro och så vidare. Så att det var trevligt. Och sen så kom man ju till Olympia. Och det är ju, vi var där uppe denna gången. Som tur var, för att nedre Olympia tycker jag är ganska dålig. Sist jag var där så var det ju också helt fullt. Så man stod ju som en packad sill. Men vad jag har förstått, snyggt tifo. Det kan man ju inte, det är man ju bortskämd med nästan.
Ja, nej, men det var läckert. Det var liksom, det var kort, koncist och ändå liksom detaljer som man gillar liksom. Flaggbiten tillsammans med pyrot liksom. Och alltså sist vi var på Olympia var i 2019 och då stod jag också på övre, vilket ju är en helt annan upplevelse än där nere, som du säger. Det är nära till taket, det är en bra bortaläktare när man har hela den kortsidan. Men sen så de här jävla tågresorna, Gustav, är de inte alltid så jävla svettiga och liksom helt ostrukturerade som du säger? Det är sjukt konstigt att det kan vara så. Det var länge sedan. Det kändes som att det var riktigt bra styr på dem. Liksom, med Skånetrafiken och insatta tågsätt och sånt. Men det låter som att du hade en trevlig resa om du satt bredvid någon från Laholm på vägen dit.
Ja, men apropå de här tågen. Jag tycker också att det är konstigt. För det har väl folk sett och läst om nu. Att det var lite stökigt uppe i stan. Efter matchen framförallt. Men jag tycker det är konstigt av polisen som ändå går in och har åsikter om att nej, men ni ska inte få en pubsamling, ni ska inte, eller det sker i samråd med klubbarna och polis och supportergrupper och så vidare, men det ska inte vara där. Men då får man kanske uppmuntra till en mer uppstyrd resa, så att både att vanliga pendlare inte blir drabbade och att det liksom kommer, jag vet inte hur många vi var på plats, 4000 igår eller något i den stilen har jag läst, 4000 MFF-are är ganska snarlik tid och på samma plats, så att man har lite bättre koll av var folk är. För att, jag menar, om polisen säger nej till en pubsamling så borde de säga nej till att MFF kan ta sig dit hur och när de vill, helt okontrollerat. Av alla olika anledningar, som man vet ju vad som Helsingborg kan. Ja, det är inte alltid det varmaste mottagandet, om man säger så.
Nej, det ska det inte vara. Det får man väl ändå någonstans lägga in i kalkylen. Sen är det ju så, alltså det är så konstigt liksom, sån konstig derbygrej. Jag kan, alltså så, Stockholm och Köpenhamn och så, alltså där är ju folk på sina olika håll och olika kanter och olika delar av stan liksom. Så att, men här blir det någonstans att det blir så otroligt tydligt att det här derbyt är ju ett liksom regionsderby snarare än ett stadsderby. Vilket ju då, jag vet inte, det tillför någonting, men det tar ju också bort liksom den här, gissar jag, för jag har aldrig upplevt den, men jag gissar att den liksom, en grej i Stockholm och Köpenhamn och andra större städer blir en liten annan grej liksom, att man håller sig på sin flank av stan snarare än något annat. Man kanske bor på fel sida och så åker man till sitt lags sida eller sina stampubbar liksom. Men här är det ju varje gång liksom, som du säger, en fråga om hur ser det ut i år? Får vi pubsamling? Kommer vi ha pubsamling? Kommer det vara en outannonserad pubsamling som man har varit på ett par gånger uppe i Helsingborg också? Och då är man inte lika många heller. Så det blir inte liksom samma grej som i typ Europamatcher och sånt. Där man verkligen känner att okej, vi vet vad vi ska. Alla MFF ses på den puben och det blir liksom svina i sinan. Det bidrar nog också till att det kan bli det här stöket som du redan har nämnt. Liksom. Men jag tänker att vi ska inte gå in så mycket mer på det. För det
men jag ska säga det till, också. Men... Ja, jag säger det ju. Och det kommer ju, man kommer ju inte komma undan det om man liksom styr upp ett tåg eller 10 bussar. Det kommer ju hända oavsett. Det jag ska säga är att den marschen som ändå blev, som jag var inne på, tycker jag är väldigt... Alltså, den kändes riktigt bra. Det kändes som en... Så här, en del av supporterlivet som man har saknat. För jag kommer knappt ihåg sist jag gick i en så pass aktiv typ av marsch ändå, vill jag ändå påstå. Nu kommer du väl säkert slå mig på fingrarna eller någon annan här som påpekar att det var ganska nyligen. Men kudos till hela marschen i sig. Det var bra drag och jävligt kul att gå i den i alla fall.
Ja, nej, jag ska inte slå dig på fingrarna. Jag kan inte heller... Jag minns när det var en sån typ av match. Det är knappt att man har haft det på hemmaplan, känns det som. Utan det känns som att det har ebbat ut lite grann med matcher. Så att fett att det styrdes liksom. Och sen så till alla Tifo Kings och Queens där ute som har återigen lagt sin tid för oss. Jag säger lite äldre, Gustav. Jag drar med dig på samma tåg där. Men jag känner mig betydligt mycket äldre när man en söndag bommade ett derby på grund av simskola och kalas som liksom inte gick och jag försökte, men du vet, jag man vill ju gärna ha kvar sitt liv efter derbyt också nu mera tyvärr, eller ja,
det är vissa fighter man aldrig kommer att vinna, och jag tror de som lyssnar förstår nu ändå vad du menar.
Ja, nej, men och de som inte gör det, de kommer kanske förstå en vacker dag, så är det ju. Så att, tyvärr, en supporterskap blir ju lidande av det, men därför är detta extra skönt också att man någonstans kan få höra dig berätta det som om att man var där och man kan sitta så här dagen efter och egentligen bara mysa lite åt att både det var bra och vinsten på plan var fin och ja, det, livet börjar leka lite igen som MFF, Gustav, eller vad säger du?
Ja, men jag tänkte bara säga det att om du vill verkligen leva det in i matchen eller känslan av att vara på plats, så tycker jag att du efter vi har spelat in här kan gå in på Spotify och så kan du söka på ett tsunami och så bara vrida upp volymen till absolut max, för att det var länge sedan jag har varit med om så hög volym på en fotbollsstadion. Det klassar liksom den här matchen är sponsrad av som MFF kör liksom. Det var... Jag fattar inte vad som hände helt. Plötsligt bara körde de igång någon gammal house-dänga från, jag vet inte hur många år det var, men det var väl en hyllning till deras kompisklubb i Köpenhamn, antar jag. Ja, men summa summarum, det var en trevlig dag på läktaren där, bortsett från att ja, man fick gammal house i extremt hög volym två eller tre gånger, tror jag. och sista gången såg till och med helsingborgarna själva trötta ut, så ut var trötta på det. Så att, man undrar lite vad de var ute efter där.
Men det här med kompisklubben, alltså där var väl inga FCK, inte vad jag har sett i alla fall på bilder och filmer efteråt. Men däremot var det Rangers-supporter på besök i Helsingborg.
Där sa man, det var mer än jag visste. Jag vet ju bara att FCK har ju kört den här låten innan och någon sån liten försök att bli någon slags ultra, eller vad de här festivalerna heter.
Ja, det är sjukt. Riktigt sjukt. Men ja, nog om det. Jag tänker så här, Gustav, att alltså, vi tar väl den här matchen nu. Sen är det ett fint uppehåll där vi har lite andra godbitar som vi ska spela in. Och kanske prata lite i stort om... Ja, men kanske ta hela Åges liksom, situation när han kommer att dra in. Och sen någonstans så behöver vi ju diskutera Europakvalen. Eller kvalmatcherna också som vi har spelat kanske, för det har vi inte heller gjort. Men det lämnar vi. Vi kör fullt derby på denna kvällen och sen så och sen tar vi det lite längre fram i veckan här. Alltså uppifrån, för då står ju du ganska bra på den övre liksom läktarsektionen. Hur var vår sektion? För att jag kommer ihåg 2019 derbyt som att det var sinnessjukt bra tyck. Hur var det igår?
Alltså jag vill ju säga att det var stundtals riktigt bra tryck och för det mesta bra tryck. Jag tycker att vi har ganska bra ös. Jag står verkligen i mitten av den övre sektionen, så att man är väl lite blind där, att man slipper stå längst ut på kanten och så. Det hade kanske naturligt sett avtal lite, men jag tycker det är väldigt bra tryck på läktaren matchen igenom. Jag tycker att de flesta kör ganska hårt i ramsorna utan att det blir liksom, som vi har pratat om innan, att man bara står och skriker, utan det är fortfarande någon form av försök till sång i det, vilket jag kan uppskatta. Och det är ganska koordinerat, att man, de flesta verkar ändå liksom hålla sig till sången även om det fanns skottlägen eller även om det liksom fanns utrymme att dra iväg en egen salva åt en helsingborgare eller en uppmuntrande rop efter MFF-are. Så att, generellt bra tryck skulle jag vilja påstå.
Ja, för det är, alltså, vi var inne på det innan, den här läktaren är ju alltså svinbra för det, alltså nära till taket och det här med trumman på övre och kapp och nere som 90% ser av hela liksom läktaren blir ju svinbra liksom. En grej som jag tyckte var, alltså sen fattar, alltså fan, det är svårt att liksom hålla på och gnälla, men det hade varit så mycket fetare om vi hade haft banderoller över hela liksom sektionen och fyllt det på ett mycket mycket fetare sätt liksom, för det blev lite synd visuellt när man såg det liksom. Men alltså det är bara en bagatell, men det är sånt som är, det är svinfett när vi verkligen gör det, när vi får till mycket mycket hängflaggor och mycket banderoller på våra sektioner. Jag gillar det som fan liksom. Så att det är lite synd att inte det togs med mer tyg upp till Helsingborg och pynta stan ännu och hela den läktaren ännu mer blå än vad den redan var liksom. Men, ska vi gå in lite på matchen? Har du en knivskarp analys redo att leverera?
Ska man börja i det negativa? Ska man vara så jävla tråkig att man hittar något negativt att
gnälla på här? Nej, alltså vi måste börja med det positiva och kanske... Är det någonstans liksom det nya vi ser här nu? Jag tänker ju såklart på mannen i mål, Pantern. Diawara.
Ja, det, alltså...
Tronskift.
Det är ju svårt att säga någonting annat. Jag tycker ju så här, nu kör jag en liten kort tillbakablick till Europa League-matchen mot Saint-Gilloise.
Ja, men det är ofrånkomligt, tänker jag.
Ja, men de tre målen som Johan Dahlin släpper in, alla de tre målen är svåra avslut som egentligen ska bli mål. Och det är ju det som är tråkigt, att vi har en målvakt som inte räddar de omöjliga avsluten också. Och där är lite skillnad på Diawaras år i år, för jag tycker att han gör de räddningarna lite ofta. Han räddar de här skotten som ser snudd på otagbara ut, och det är en sån egenskap som är fruktansvärt viktig i MFF. För att båda två är jättebra målvakter i grunden. Men Diawara har liksom en förmåga att ta de här bollarna som ser ut att där man bara står och tittar efteråt och bara gapar och funderar, hur fan nådde han den? Hur hann han ner på den? Så att jag kan någonstans känna att men lite tronskifte osar det nog här ändå, skulle jag påstå.
Ja, men och så, precis som du säger, det här man står och liksom gapar och är lite förstummad. Lite den Oscar Jansson-vibben, både du och jag hade på från vår plats på Norra mot Norrköping, där han gör sådana räddningar. Men också det, Gustav, att Johan Dahlin har ju tidigare haft det här i sin karriär. Alltså när han var i MFF förra svängen, så var han ju en sån som kunde liksom helt plötsligt göra de här galna räddningarna där man liksom, wow, vad hände? Men då samtidigt också den här lite damp ADHD-skriket efter på backlinjen, du vet, som han har, som vi sa förra gången vi spelade in, att Diawara kanske saknar. Men samtidigt som det som du nämnde är jätteviktigt för en målvakt i Malmö FF, så är också det här lugnet att plocka de bollarna han ska plocka, och det gör han som igår liksom. Det är ju aldrig, alltså det är aldrig någon sekvens där man känner, oh helvete vad darrigt det där var, det är alltså en luftpastej in eller en nickskarv, utan han tar ju det han ska ta också liksom. Och visar han det över tid och de här liksom wow-räddningarna, om vi kallar dem så, då finns det ju ingen, alltså då finns det ingen anledning att spela någon annan målvakt än Diawara. Men det var otroligt kul att se att han också kunde leverera i en sån här typ av match, för det är en helt annan sak, och det visar ju också att han är väldigt lugn som person och nog inte stressar upp sig över någonting i onödan.
Nej, men en viktig sak där också med Ismo är ju att han är ju fortfarande liksom relativt oinspelad med backlinjen, och det är ju målvaktspositionen är ju just en sån som blir bättre av att dina mittbackar och ytterbackar känner dig och de vet hur du spelar. Alla målvakter behöver inte vara den här som skriker högst, utan det kanske en mittback kan vara, men samspelet mellan mittback framförallt och målvakt måste ju sitta. Och nu känns det som att vi hamnat i ett mellanläge där Johan Dahlin missar några matcher, men Diawara blir liksom inte, han tar inte över första målvaktsplatsen, så att det finns fortfarande lite vingelutrymme i liksom hur samspelta de är, och det tycker jag man, det finns väl tendenser till att man kan se det, men får han bara några fler matcher, får den här stabiliteten, så tror jag att det kan bli riktigt bra när Lasse Nilsson och Dennis eller vem som nu är ett av tvåa nästa år vet exakt hur han rör sig, exakt vilka bollar han naturligt sett går på och så vidare och så vidare. Det här samspelet gäller ju alla positioner över hela plan, men just målvakt och mittback tycker jag är så fruktansvärt viktigt att det sitter perfekt på.
Ja, men håller helt med, och som sagt Nej, det ska bli spännande att se vad som händer där. Det känns ju någonstans som att det inte är någon jobbig sits när det är så, alltså när det är två bra målvakter som konkurrerar liksom. Sen handlar det ju kanske lite om fingertoppkänsla eller lite flyt också, att det ska klaffa liksom. För klaffar den biten i höst här, eller det vi har kvar av säsongen, Gustav, så alltså det kan ju vara skillnad på absolut en tredje plats, men fan, nu leker man väl djävulens advokat och nämner guld i samma mening som man som man säger detta, men alltså fan, jag skrev ju det till dig innan, jag vill prata Djurgården, jag ska inte göra det för mycket, men jag menar, så bra som de har sett ut över tid, de kan ju inte se ut så i nio omgångar till, eller vad är det kvar, åtta, och spela Europa och klara sig från skador på nyckel, så det ser det som helt omöjligt, så att jag tror att det finns möjlighet att plocka in några poäng, sen frågan om det kommer att räcka. Men det kan det ju göra om man har en målvakt som bommar igen och som ett försvar som synkar med målvakten. Och sen låg det lite offensiva spetskvaliteter och ungdomlig frenesi som är min nästa punkt på listan, Gustav.
Jag vill bara säga det. Man är ju inte frisk som supporter när man en dag efter en sån här match går man in och liksom tittar på, ja men okej, Djurgården möter Häcken där. Det kan vara, alltså Jeremejeff behöver en chans så är det 0-1.
Men du, han är avstängd.
Ja, okej då.
Mot Varberg nu.
Ja, men så här, man är ju dum där, för då tänker man att ja, men vi möter Hammarby på gräs. Ja, men då tar vi 3 poäng där och så förlorar Djurgården sin match och så förlorar Häcken. Och helt plötsligt är vi bara 6 poäng bakom, eller 5 poäng bakom. man är ju inte frisk som supporter när man sitter och liksom tippar tabellen. Och tippet innebär att vi vinner resterande matcher och Djurgården förlorar 3 och kryssar 2 typ. Men ja, som du är inne på, alltså, de ser ruskigt starka ut. Men jag är också lite inne på att det finns ju risk för plump. För de har ju ändå tufft motstånd. De har oss borta, de har Häcken hemma tror jag. De har ett Stockholms derby kvar. Det är liksom inte, plus att de har Norrköping borta. Och Norrköping är ändå ett tufft lag, även om formen i år har varit sviktande. Så att ja.
Men de har den tuffaste matchen på hela säsongen nästa omgång.
Och det var Degerfors borta.
Degerfors borta, ja. Jag tror de torskade där förra året. Nej, men alltså så är, och vi ska inte sitta och orda för mycket om det. Men det är precis som du säger, att man är inte frisk, eller så är man så jävla frisk. Alltså att det är ett sånt sundhetstecken att man försöker leta, för att någonstans vet jag att glädjen i min tillvaro, glädjen i min vardag är ju mångt och mycket när MFF går bra. Och jag menar, nu går det bra. Även om som en kollega sa till mig idag när vi diskuterade matchen över morgonkaffet, att det har ju alltid sett ut som att HIF har varit ett bottenlag som precis kommit upp från Superettan eller på väg ner i Superettan. Och vi har alltid varit så jävla dominanta, så att man har alltid liksom vetat att okej, fine, vi kommer vinna. Det kommer inte vara något problem. 3-0 hit och du vet, alltså så här, väldigt enkelt, och klassskillnad från minut 1 till 90. Igår så måste jag ändå säga, alltså HIF var rätt tunga, HIF var rätt jobbiga, HIF var rätt så farliga emellanåt. Det var ju inte ett lag som ligger näst sist om man inte hade spelat de här 23 omgångarna. Om du är med på vad jag menar där, att de ser bättre ut än vad tabellen visar, tycker jag.
Ja, definitivt. Men samtidigt så här är en av de negativa punkterna jag faktiskt vill ta upp. Och jag tycker att vi är lite för snälla. För att om man tittar på deras högerback, har han ett par sekvenser när han egentligen bara ger bort bollen. Han lägger den ut över sidlinjen och det är för att han blir lite pressad. Taha Ali är också en spelare vi vet är väldigt duktig, men kan snabbt gå ner sig om han får lite tuffa dueller och lite hårt tryck och så vidare. Men vi har ett par sekvenser igår där de får väldigt mycket utrymme och liksom väldigt mycket lugn och ro och göra lite vad de vill. Samtidigt som vi har liksom, och det gnager lite i mig att de har spelare som kan missa passningar hur enkelt som helst, i princip ostörda. Då ska vi ligga som iglar på dem i min värld och liksom inte låta dem ta det lugnt och hitta den enkla passningen, utan vi ska tvinga dem slå den svåra gång på gång på gång, för att det är så vi skapar en trygghet för oss själva, att de måste slå bort bollen varje gång. Och på samma sätt då, att man inte låter Taha Ali springa upp i mitten och liksom vricka sig förbi och vända och ha sig, utan fan, sänk honom en gång så kanske han inte är lika modig nästa gång liksom.
Nej, men jag tror att det var en del av Åges alltså matchplan. Det syntes om än tydligare kanske på tvn än på plats, Gustav, att liksom inte ge bort någonting, inte gå bort sig i någon onödig press, utan när vi väl satte den så satte vi den sjukt synkat liksom, och med tydliga liksom roller och jag tror att man liksom vill inte öppna upp möjligheten för att de eventuellt så skickar den och fibblar förbi och lyckas spela förbi, för att de gör det någon gång, och då blir det farligt med Taha Ali och även Löper, som jag tycker var ganska så, ja, men rivig och jobbig. Så att jag tror att det var faktiskt en del av liksom taktiken att inte gå bort sig. Just med tanke på att vi också har haft det tufft ju. Alltså, nu visar man ju ändå en styrka, tycker jag. Att inte gå ner sådär när de gör 1-1.
Det är ju svårt att säga emot, du har ju såklart rätt i det. Det är bara en sån klassisk frustration från läktaren när man står där och svär och suckar och har sig.
Så ja, men det, jag förstår det helt och hållet, och det är väl någonstans det som kanske jag menade i början, att vi kan komma med olika infallsvinklar i just den här analysen och diskussionen kring matchen, för att alltså, jag håller ju med dig i sak, men sen samtidigt så tycker jag man ser ett MFF som man känner igen mer igår än då, även om vi ligger alltså där lite cyniska, lite Europa-liknandet, alltså man, jag vill ju inte här, fan vad jag låter som att jag hyllar Helsingborg nu, men jag menar, alltså alla som såg den matchen mot Göteborg såg ju att det här var ett nytt HIF, alltså, så att jag tror man ändå har en respekt för vad det kan göra med att vinna fotbollsmatcher på sånt, ja, men övertygande sätt som det ändå var mot ett Göteborg som då var bra, som sen visade sig vara skit som vanligt igår.
Innan du får gå in på din positiva ungdomliga frenesi som jag vet att du kommer hålla med om, så vill jag ta min andra negativa sak, för jag vill att det här avsnittet ska
vara negativt.
Jag vill att det ska gå ut på något positivt. Du har ju sett det, jag vet att många andra har sett också, men jag kan inte förstå tanken bakom bytena i MFF gör igår, att man gör ett byte i 65, ett i 71 och ett i 77. För att vi har ju tur igår. Josef Ceesay springer runt de sista 10 minuterna, håller sig för höger lår eller vänster lår eller vad det är, och kan knappt ta en löpning och blir förbisprungen. Och där sitter vi och slösar bort alla byten. Och inget av de tidigare bytena var, så vitt jag vet, ett reaktivt byte, utan det var relativt planerat. Det känns som att man visste vad man gjorde. Det var lite strategiskt. Och att inte då slå ihop två av de bytena och spara ett bytestillfälle till senare, till eventuella skador. För att dessutom har vi Lewicki på plan som har varit upp och ner, har precis varit väldigt skadad. Vi har Sören Rex på plan som har gjort 45 minuter innan det här på över 2 månader. Och att då stå helt utan bytestillfälle i en så pass intensiv match, det tycker jag faktiskt är ganska svagt.
Ja, nej, men jag håller väl med. Sen är det ju så här, där är två grejer till på den, Gustav, som jag tror på. Det ena är att HIF gör ju sitt andra och får matchen sista byte i 81 minuten när man slänger in Rasmus Jönsson. De har ju ett bytestillfälle kvar när vi kan slänga in en spelare, om de hade haft någon annan kvalitet på bänken, vilket de inte verkar ha haft överhuvudtaget offensivt, utan det verkar ha varit försvarare och unga spelare som inte har gjort många minuter, vad jag kan säga. Så att det är väl en sak som också spelar in, att man hade kunnat spela ut ett kort när de gör ett annat taktiskt drag, eller om man hade behövt det då. Sen tror jag egentligen bara det grundar sig att man har ingen annan man vill slänga in. Alltså, man vill inte slänga in Peña. Man vill inte slänga in Lomotey. Och Buya Touray har ju varit för långt ifrån någon form av form. Tror jag man resonerar kring det. På bänken helt enkelt. Jag tror det är ganska så visst vågat med tanke på skaderisken. Men man kan inte heller spara ett byte enbart för det. Om han behövde ändra matchbilden, vilket jag vet inte om han gjorde det med Toivonen. Men för han kändes som att han mest... Alltså, där hade nästan börjat rivat bättre. Bara springa runt där uppe och jaga boll. Men jag håller helt med dig i sak egentligen. Jag bara försöker få någon form av nyans. Jag försöker få någon nyans och positivitet i det. Men
vi gräver åt något mer positivt. Alltså, ungdomlig frenesi.
Ja, fast nej, vi ska först där du var innan faktiskt. Vi ska ta ålderdomlig jävla elegans, alltså. Sören Rex och Oskar Lewicki, det var inte det vackraste. Det var absolut inte högst passningsprocent. Det var absolut inte utan något bolltapp som man höll på att sätta i halsen på någon av dem. Men herregud, vad fint att se båda två igen på plan. Nu har ju Oskar Lewicki förvisso redan gjort andra 90 minuter nu i och med det här, men vi har inte spelat in sen dess, så att jag kan väl få dregla lite över Oskar Lewicki och Sören Rex bara, så ska du få fortsätta dregla över ungdomlig frenesi, och vi får väl kalla honom derbyhjälte en gång till, va? Fan, kul.
Nu vill jag gå tillbaka till det du precis pratade om. För även om han har spelat hela säsongen, så vill jag slänga in Jo Ingeberget i din dregel över äldre män kategori. För att nu sparkar man väl in öppna dörrar här. Men hans arbetsinsats är det är precis det man vill se i ett derby. Det är tuffa dueller, det är tjafs, det är liksom ja, en derbyinsats rakt igenom. Och jag tycker att han är en briljant match.
Men jag vet inte om jag kan, alltså om jag ens har fog för det. Men är det inte jävligt provocerande också att han är så jävla bra nu när Åge kommer tillbaka? Alltså hade han inte det jobbet i sig när Milos var eller när Georg som var tränare? Jag fattar inte det riktigt. Eller har det enkom med självförtroende grej att göra att när Åge kom så liksom bara, oh just ja. Alltså någon form av flashback självförtroende som trillade över honom som en blöt liksom filt som bara la sig. Eller, alltså förstår du vad jag menar?
Det vore ju ändå otroligt om så här kämpa glöd och brinna för laget och klubben och föreningen var förknippat med självförtroende. För det är ju det är de egenskaperna man alltid förknippar med liksom formsvaga spelare, är att de alltid i alla fall kan gå ut och visa att de brinner för det. Så att, men det kan ju absolut ligga någonting i det, att han får tillbaka den men externa motivatorn som han har saknat. För att det verkar ju vara så att det finns ju ja, externa eller vad man ska kalla dem, interna nu för tiden, men som är bättre på att få igång vissa spelare än andra, och det kan, ja. Men jag håller med dig, det är lite frustrerande, för att visst har han blivit bättre senaste, vad blev det, 3-4 veckorna, 3 veckorna kanske.
Och vet du vad, en sak till jag kom på nu som jag såg i sändningen igår som jag tror inte du har sett eller hört. Är ju, alltså, eller kan du gissa hur många hörnmål vi eller på fasta situationer som Malmö gjorde mål 2020 och 2021? Jag tror det var ett mål som skilde.
Kan det ha varit 5-6?
Nej, 20.
Oj.
På bägge de säsongerna. Nu har vi gjort 6, eller vad det var. Denna säsongen.
Det är rätt. Ja, vi har generellt ett ganska svagt målår i år, får man ju faktiskt...
Jag kom på, det var ju så här, jag började tänka liksom, hade det kunnat inbringa någon poäng om Berget hade krigat så som han gör nu och varit lika bra i någon match liksom, och det hade det absolut kunnat göra, men den siffran, den fastnade mig för igår och tänkte, helvete vad sjukt om vi hade gjort kanske 5 mål till bara och kommit upp på en 11-12 och haft en sämre säsong men inte så dålig, då hade vi kunnat leda allsvenskan, Gustav, utan problem.
Ja.
Nu ska vi inte vara sådana. Ska vi avsluta med den gode derbyhjälten för andra gången i år. Nej, vilken jävla vänster insida smekning Seju bjuder på i den här matchen, alltså. Den är läcker.
Ja, alltså den är ju, vad ska man säga, en vänsterfotad Henri eller en höger vänsterfotad Robben kanske man ska. Något jag ser, för sättet han viker in på och avslutar och skruvar in den är så otroligt vackert. Och det är kyligt och på något sätt så har han ju bevisat hur han inte längre kanske ska ses som ett lovande alternativ till nästa år. Utan håller han det här uppe och kanske kan utveckla sina svagare bitar, för att man ska väl samtidigt vara ärlig att han väger lite lätt i vissa dueller och hela den biten. Men kan han bli lite bättre på det? Så har vi ju faktiskt en vass offensiv spelare till nästa år. Och det är ju, man blir extra glad att veta att det är en Malmögrabb och att han hade några motgångar, men helt plötsligt är jag tillbaka och helt plötsligt, ja, men han är väl en av de första man kritar ner i elva nu, så att säga.
Ja, nej, men absolut. Och alltså hela liksom hela kombinationen med ung, lovande Malmöpåg, avgöra derby. Och sen det som du beskriver vackert, liksom hur han gör det så fint. Men jag också, alltså måste lägga lite cred till Zeidan i just den assisten. För det är liksom en sån otroligt lätt liten vrickning förbi. Och han har väl egentligen typ ett läge på att försöka vika sin vänstra och skjuta själv. Men petar den där. Men sen så håller jag nog inte alls med om att han väger lite lätt. Där är en sekvens med Falsetas som man ändå får säga är väl kanske en av de, ja, men tuffaste och mest hårdsatsande i närkamperna, där han där han förvisso blir tryckt, men han står kvar på benen och lyckas peta bollen till Kiese Thelin, som sen petar ut den på, om det är Sören Rex, där det liksom blir ett läge som vi bränner. Så att där är sekvenser där han absolut nu ser starkare ut än vad han tidigare har gjort, för jag håller med dig, men jag vet inte om den bilden lever kvar lite, att han ska väga lätt, för det jag tycker inte man riktigt ser det faktiskt, Gustav, utan det är klart att han är inte lika smart, han kanske inte läser duellerna lika bra som en rutinerad Falseta som då kan trycka till och använda kroppen på ett bättre sätt, men jag tycker den visar framförallt att han både har styrka och balans som gör att han nog i alla fall nästa säsong absolut inte kommer ha det som någon akilleshäl, det tror jag inte.
När jag pratade med din god vän Johannes igår på Olympia, och vi pratade lite om Patrik, och sa att kan han sätta sig i personlig träning med en spelare som Sören Rex, som har just det du är inne på, den här smartheten i hur han ska gå in i dueller och hur ful han ska vara, både mot spelaren men också hur han ramlar och så vidare, så tror jag att Patriot kommer att ta många, många stora steg väldigt snabbt. För att få han bara in lite så här vetskapen i hur han ska gå in i dueller, precis som du är inne på där med att hur han petar den förbi Falsetas, så tror jag att det kommer bli riktigt bra.
Jo, och det är som du säger, det är klart att det är sekvenser där han blir bortgjord och där han behöver ta en frispark och bli lite frustrerad och hela den biten liksom, så att där är saker att slipa på. Det är väl en ur supporterperspektiv också fin hyllning till Sören Rex liksom, som ändå kom från det skita Göteborgsgänget och nu känns så jävla malmitisk som bara han och Berget egentligen kan leva upp till i modern tid.
Och innan vi rundar av, så vi har varit inne på en fin Malmöpåg som gör en match och vi gör en insats igår, och då får man faktiskt ta och lyfta den andra.
Ja, men det är klart det längsta jävla namnet.
Helt klart, jag är lite besviken att den ramsen inte kom igång igår.
Vi har ju dödat den myten ju, han har ju inte det klart längsta jävla namnet ju.
Nej, man får väl det klart sjunde längsta jävla namnet får man väl köra. Nej, men också inne på det spåret att så här, Malmöit får avgöra det här derbyt och liksom, jag trodde han firar med att göra ett hjärta upp mot läktaren och ett S till sin pappa tydligen. Men ja, oavsett, en mycket bra insats för honom generellt, och så får han äntligen göra sitt mål och han får göra det i den här matchen. Det betyder väldigt mycket, inte bara för mig som ni kanske hör, utan även för honom tror jag. Och det är väl precis, det är nästan allt man kunde hoppas på av det här lånet har vi fått ut. Det är väl en, ja, som det ser ut nu, en liten plump i det. Men som vi var inne på innan så lever det hoppet än i ens dumma supporterhjärna.
Nej, men och jag menar, vi kan ju inte gå ut så jävla positiva. Så att jag tänker att till nästa gång när en Malmöpåg avgör ett Skånederby och en annan Malmöpåg har gjort ett mål, så kanske vi inte ska ta upp Ismail Diawara eller någon annan inköpt spelare utifrån på räcket. Men sen så klart, han gjorde en jävla insats också, så att det är väl kanske plus minus noll på den, men det hade ju varit en fem plus grej om Dennis hade fått kliva upp på räcket där, sitt första mål i MFF-tröjan för den här gången. Jag vet inte om han har gjort det tidigare, men jävligt viktigt. Jag ska inte vara bitter över det, men nu när du pratade om det och beskrev det så vackert som du gjorde, Gustav, så var det, han skulle upp där på räcket ju, så att så är det. Man kan inte få allt.
Nej, men så är det. Men ni som har lyssnat har fått ungefär 40 minuter för allt i nummer 1 för den här gången. Och vi hoppas att ni är nöjda i alla fall. Och hoppas att ni har orkat er igenom den här svängiga referatet om Helsingborg borta. Amen. Det lär ni inte höra igen på 5-10 år kanske.
Ja, det tror jag nog. Med tanke på hur de har sett ut de två senaste matcherna så tror jag att Varberg kommer få det lite svettigt i nacken. Det tror jag. Men vi får väl se. Det ska bli kul att följa deras kräftgång också. För att om det är något som är säkert så är det ju att HIF alltid går upp som en sol och faller hårt ner som en pannkaka. De går i sig aldrig upp som en sol, kommer jag på nu.
Ja, de går upp från Superettan som en sol.
Ja, nej, vet du fan om det inte är mer än en jävla regnmoln som de går upp som. Men nej, för evigt, för alltid nummer ett och hoppa Helsingborg.
Ha det gott.
Hej.
Hej.